God dag, god dag. Nå hørs det. Det er bra. Hvis lyden dett ut av høytaleren, så si fra, for det står low battery på den her. Da får du bruke mikrofonen der. Ok, da skal du være velkommen til min siste forelesning her. Regna med å kunne kjøre alt sammen, bli ferdig i dag. Ingen idé å dra ut på det. Så de andre onsdagene nå framover blir det eget arbeid, og vi har veiledningsteamen. Så alle som har spørsmål, der er det B110 som gjelder. Ellers så har vel maskinstudenten sitt baserom på B212, og det tror jeg også er ledig, slik at det går å sitte der og jobbe. Og elektrostudenten har nå sine lab, og fornybar energi har vel også sitt rom, tror jeg. Om det fortsatt er noen som ikke har fått meldt seg på til gruppe, kan være nettstudenter som vil skrive en, så er det dessverre fullt i gruppen. Det går ikke i Blackboard å utvide gruppesettet når en liksom først har satt antall grupper, og det var mange flere nettstudenter som skulle skrive individuelt enn hva jeg tenkte på i begynnelsen, så det er kanskje noen få som vi får håndtere manuelt til å begynne med, så får vi høre hvordan de enklest håndterer det i Blackboard, slik at vi får best mulig oversikt. Ok, men da går vi løs på dagens tema. Vi har pratet en del om det å skrive på ulike måter, og vi begynte sist med da bruk av Word. Skal vi fortsette med i dag, si litt om LaTeX, og så skal jeg da avslutte med å si litt mer spesifikt om rapportskriving, og litt mer detaljer spesifikt hvordan det gjørs og kravene til det. Men la vi ta en liten rask repetisjon av det vi tok sist. Skal vi se om vi setter på en sånn pointer her, så ser en den på skjermen. Det å bruke Word Help og de ressurser som finnes, det er noe som ja, det er vant med datasystem og sånn, så ta hjelp av sånt. Word er et stort program med masse detaljer. Det blir sånn en lærer seg liten grann av det en behøver, og så ser en ikke på det andre. En mulighet er da å bruke denne her malen som utgangspunkt til de spørsmålene. Prøv å gjøre et dokument i Word der en bruker disse sakene, så får en et inntrykk av hva en kan og ikke kan. Disse flikene her oppe, page layout, vi har noen margins, orddeling, her hyphenation, det er meget nyttig når en bruker kolonne, smale kolonne, da har automatisk deling av ord viktig. En av de viktige sakene som en del ikke vet, det er denne her formateringsknappen, der en kan slå på og av formateringstegn, der en nå ser da alle linjeskift, tegnet her, ser alle tabulatorer, ser alle mellomslag, så en ser hva en har gjort. Det er meget nyttig for å se hva som skjer. Også det at en kan bestemme hva som skal stå i denne øvre rekka. Den kan en sette dit de symboler og de verktøyene som en bruker ofte, så slipper en å lete i alle menyene. Det med tabulatorer, en nyttig sak. Velg type tabulator her til venstre. Vi kan velge mellom venstre stilt. Da ser vi at det begynner her på venstre. Midtstilt tabulator, symbolet her. Da blir det i midten på det en skriver. Og høyre stilt. Da er meget nyttig for sidetall, for eksempel innholdsfortegnelse, slik at den får det fint der. Bruk grammatikk og stavningskontroll. Det skal være helt unødvendig at det er stavefeil i ord nå, når vi har datamaskiner til hjelp for oss. Var oppmerksom dog på sammensatte ord. Dette her er typisk nå da sånn engelskspråklig, der skriver en ordet separat, og ordliste på norsk, da den har ikke alle disse sammensatte ordene som vi kan ha i våre skandinaviske språk, slik at den får rød krøllstrek, men deler en det, så forsvinner de, for separat så finnes ordet i ordliste også. men då kan det alltså bli fel innehåll, så det är sånt som man må vara lite uppmärksam på. Så är det det med avstånd mellan linjer som är viktigt. Om du har här fliken på page layout, så står det här indent på till vänster här, det är då inryck. Så här kan den bestämma nå, här står det 1 centimeter inryck på vänster sida. Det stämmer också då med det symbolet här uppe på lista. Så markera en linje, så kan den dra i den här, eller en kan skriva in riktig värdi här uppe, så får en rätt inryck. Också det med spacing, avstånd mellan linjen, eller där har vi kan dela mellan för och efter. Så om vi nu sett 12 punkt för, så betyder det att det blir en viss avstånd här föran den linje som en har. Eller en kan ha efter, då är det efter den linje som är. Så det kan vara nyttigt att få till. För min del så brukar jag ofta, och ja, nu har vi inte det här, jag brukar att välja stil där jag har ingen avstånd mellan linjen, och så brukar jag heller extra linjeskift i stan för att formatera så att den har visst antal punkter före och efter på. Men det är mycket nyttigt att känna till detta här. Här har vi indent på höjre sida, to the right. Det är då inrycket på från margen och in här. Det kan vi också sätta med att dra den här lilla trekanten här uppe. Och så har vi då en spacing after, alltså efter, 12 punkt efter. Så då är det linjeskiftet här uppe som bestämmer det, att efter det linjeskiftet så kommer det avstånd mellan. Så att vi kan välja om vi sätter avstånden föran linjeskiftet efter eller efter linjeskiftet framför. En nyttig sak man har det på en måten här, för det betyder att kvar gång du tar linjeskift så får du en avstånd, så får du en nytt avsnitt. Så många brukar det att den kör då avsnittet utan linjeskift, så blir det automatisk linjebrytning när den kommer till änden av linjen, och så linjeskift får en extra space. Som sagt, för min del så brukar jag ha ingen avstånd på linjeskiften, men så tar jag ett extra linjeskift. Det är en annan måte att göra det på. Det går att få ett mjukt linjeskift här, att hålla ner skift och enterknappen samtidigt, då bryter du linjen utan att du får ett nytt avsnitt. Också ja, här det med first line indent, där ser vi att det är den lilla trekanten överst bara en drar in, inte hela alla dessa tre som ligger här till vänster. Då det är också typiskt att börja nytt avsnitt, lite större avstånd emellan linjen och så inryck på första linje. Det som kallas hanging indent eller inryck med häng, det är vanligt i enkelte sammanhängar. För exempel då i referenslisten i Harvard-stil, så skulle det vara sån första linje börja här ute och så de andra linjen. Då ser vi att det är dessa två nederste symboler här vi drar in. Alternativt så kan vi då sätta siffran här uppe. Allt det här ligger nu på fliken page layout. Ja, kan säga också det att nu har jag kört här om en engelsk version av Word och 2013. Det är klart det små detaljer förskäller det här om det har norsk Word eller om det har 2016 eller en äldre. Men principa är det samma, slik att det finner ut. När du väljer punktliste så får den också detta här inryck med häng. Och här ser vi något har säkert lagt märke till det. Här kommer då dessa här symboler här uppe som man kan dra på. Så markerar du linjen så kan du dra på dessa här. Alternativt så skriver man in siffran här. Så då bestämmer man både inrycke på punkten och så då hur långt efterpå då själva texten ska börja. Ja, här med avsnitt. Sagt det här då vanlig ofta att den brukar detta här spacing ett hårt linjeskift eller för hardt linjeskift för att få den avstanden mellan paragrafen eller mellan avsnittet. Och då är det vanligt att den då skriver utan något linjeskift här och så får den då avsnittet här. Nu kan en bryta linjen med den här mjuka linjeskiften med shift enter, men det är inte vanligt. Blir det många halvlinjer så ser det inte bra ut som det intrycket en får. Det betyder att en har tänkt för lite hur en formulerade och presenterade stoffet. Slik att pröva att tänka på då det är bättre och pröva att formulera om slik att en får klart allt avsnitt och inte sådana halvavsnitt. Ja, som sagt, det finns flera måter att göra det på. Om vi går tillbaka här. Här är liksom någon har inryck på första linje och så lite avstånd. Sagt i för min del brukar jag ofta att välja då liksom ingen avstånd mellan linjen och så tar den då ett extra linjeskift för avsnitt och inte något inryck på första linje. Det ser det lite forskjellige saker gjort, allt det här blir brukt i olika sammanhang. Så igen här, välj en måte att göra det på och genomför det genom hela rapporten slik att det inte liksom finns lite till kvar. Kvarsort, det ser dåligt ut. När det gäller formla ligningar så är det en sak som har varit vanskelig i Word. Ja. Tänker du på ligningar? Ja. Ligningar i Word. Där har du två möjligheter. Du har den inbyggda ligningseditorn i Word. Det är equation på engelska, så har du här i insert equation. Det här är 2013. Men principen är det samma för alla. Du har insert, vad säger en på norsk där, vad vilket uttryck det brukt på sätt in. Ja, det är alltså principen är det samma, placeringen är det samma. Men exakt vilka ord som brukas, det om det är engelska eller norska eller om det är olika utgåvor, så kan det lite vara skillnad. Här har du alltså inserta set in. Du kan välja då mellan symbol där du får dessa matematiska symboler. Visst du har bara ett symbol, för exempel en grekisk bokstav i texten, eller så kan du ha ligning. Och då får du lite valmöjligheter här då på fliken. Ligningsfliken som då kommer upp, så kan du då välja vilka symboler, hur ligningar blir sänd ut, och du ser den hur den blir i texten. Det är det som är innebyggd i Word. Så har du en annan möjlighet, och det är att bruka MatType. Den serien den ligger nå på NTNUs sidor, så det kan lasta ned. Den ligningseditorn som ligger i Word, det är en lite nedskala version av MatType. Så om det installerar MatType, vilket borde gå, om jag tolkar det rätt där, så den ligger som program där, så ska gå an och lasta ner. Då får det, när det installerar, så får det då en egen flik som heter MatType. Och när det sätts in då en ligning i texten, här kan du få då inline, alltså då blir den en del av texten, eller den kan vara frittstående så att du kan flytta den runt som ett bilde. När du då tar en ligning så får du upp ett eget vindu till att redigera ligningen, inte bara den fliken som det blir i Words egen ligningseditor som då är nedskala. Så det betyder att den får lite bättre kontroll, lite fler möjligheter till att organisera ligningar och ha kontroll med vad som sker. Skriven många ligningar så är det, kan det vara fördel. Detta här är klart skriven bara några få, så spelar det kanske inte så stor roll. Det som är lite dumt, det är att visst du laget en ligning med Words ligningseditor, så kan du ikke åpne den i MathType. Og hvis du gjør en i MathType, så kan du ikke åpne den i vanlig Word hvis ikke MathType installert. Det litt dumt, men ok, sånn det. Så ja, vi kommer tilbake til liten grann. Det et annet måte i stand for å bruke Word, så har en da LaTeX. LaTeX, det finns noen versjoner av den. Den ligger også, nå ser jeg på NTNUs sider, med informasjon om hvordan en kan laste ned det. Kommer tilbake litt til det at jeg har tatt Word. LaTeX den gamle professionelle skriveverktøyet, som gjort av ingeniører for ingeniører. Det litt mer som HTML-programmering, der du skriver kontrolltegn, og kan da formatere ligninger. Denne ligningen her, ja, løsningen av angradsligninger, den skriver en da i LaTeX, som det står her, der en nå da definerer fraction, altså brøk, og så definerer en da hva som teller og hva som nevner i brøken. Nå, de siste versjonen, så aksepterer MathType også den LaTeX-formatet. Slik at den kan velge om en skriver med LaTeX-format i MathType. Så dette her med ligninger, og sånn, det har blitt mye, mye bedre de senere versjonene av Word. Nå det såpass stabilt og brukbart også den innebygde ligningseditoren såpass bra at det går rimelig bra å bruke den. Men det selvsagt litt trening og litt sånn som skal til før den blir familiær med det og alt dette. Ok, så over til en litt annen sak som en skulle kunne ha tatt det tidligere. Ja, rekkefølge på dette her spiller kanskje ikke så stor rolle. En kan da helt i utgangspunktet velge hvilken stil en har på dokumentet. Det ligger under fliken design. Kan det prøve dere fram liten grann hvor det står den standard flik standard design her. Der kan en nå da velge ulike formatering på det en skriver. Tar en titel, så kommer da den med en gitt størrelse og font. Så har du overskrift nivå 1, overskrift nivå 2 og overskrift nivå 3. Og da med å velge den design her, så får du disse her størrelsen og ja, litt blåaktige overskrifter her og fonten. Velger du en annen stil, jo, så blir det seende annerledes ut. Da får bli titeln her sentrert med disse linjen. Overskrift på nivå 1 og 2 blir sentrert og nivå 3 her ute til venstre. Så det kan en da velge med å velge disse ulike stilene her. Nå kan en også formatere litt på dette her selv, og ser en på dette her i fliken page layout her nå, så ser du da størrelsen på dette her, størrelsen, og der har du ikke noe, nei, der har du antall punkter før, ja, her får du nå altså avstand framfor, slik at har du en overskrift, så kommer det med en gitt avstand. Og så har du ingen avstand etterpå. Samme her da på nivå 2, står det der har du tre punkter før og ingen etterpå. Alt dette her ligger nå da i den stilen du velger, men du kan altså gå inn og editere liten grann selv. Ja. Der får du, når det gjelder stilen her, så ligger det her ute på fliken design. Her får du nå mange ulike stiler du kan velge mellom. Nei, det har ingen Harvard og Vancouver. Det har med referanser å gjøre. Det er helt andre saker. Ja, helt andre saker. Her er nå det er en helt annen sak. Her er nå hvordan Word og dokumentet blir seende ut i Word. Ja, det var overskrift der. Kapittelnummerering. Det med nummerering også en sånn sak som har vært vanskelig i tidligere versjoner av Word. Det har vært litt rudimentært. Nå de senere versjonene har det blitt mye, mye bedre, så nå er det rimelig stabilt og fungerer bra. Her ja, detta har jag tagit lite från engelsk sida här också, det står lite på engelsk. Där världen då, den här multilevel, alltså flera nivå på när du ska ha formatera dokumentet, och så får du då upp en lista du kan välja olika, och väljer du denna här så får den då med kapitel och underkapitel med den vanliga numreringen som vi ser här ute till vänster. Då alla linjer som du definierar som heading 1, där kommer de med denna störelsen här. Och här, och så har du då under överskriften nivå 2 och nivå 3. Och när du då definierar dessa linjen överskriften med rätt nivå, så blir det då rätt numrering på dig utöver i dokumentet. En sak som är lite vansklig här, det är om man vill ha en sån punktliste i dokumentet samtidigt. Om du för exempel i texten vill ha en liten punktliste som inte är en del av kapitelnumreringen, så var lite försiktig, testa dig fram så att inte när den du definierar den, att det blir en del av kapitelnumreringen. Då får den ta tillbaka så att den kommer rätt igen. Var uppmärksam på det, jag har några gånger haft lite problem med det, men inte. Det är en bra måte att göra det. Jag syns det är nog då att bruka säg ABC här, så att ni inte brukar 1, 2, 3, för då är det nog lätt att se vad som blir, och att den ser skillnad på det. Det med att få automatisk innehållsförtegnelse är också då nyttig. När den har den automatiska numreringen, så kan den ta automatisk innehållsförtegnelse. Där kan den också nå väl lite olik stil på den innehållsförtegnelsen borde den bli se ut. Den automatiska default blir seende ut som trend som detta här. Så kan du välja lite annat här. Ja, där är automatisk tabell. Ja. Custom Classic, den syns i för min del är bra här. Detta här självsagt nå lite smak och behag vad en syns är bäst. I för min del syns någon måte här så att det är lite avstånd mellan huvudöverskriften, så att den klart ser vad som är huvudkapitel, och också inryck här på en måte så att den klart ser för själv vad som säg nivået på de olika avsnitten och delkapitlen. Skriv det när du ska säg disponera hela rapporten, det att få beskrivande överskrifter och en klar tankegång och logisk struktur på rapporten, det är mycket viktigt. Då kan innehållsförtegnelsen säga otroligt mycket. Bara med en rask titt på innehållsförtegnelsen så får läsaren en ganska bra uppfattelse, ja, vad är det den här rapporten drejer sig om, och får en intuitiv förståelse av det hela ganska direkt. Det att kommunicera är viktigt, och alltid nå att tänka på hur kan vi då raskast möjligt förmedla till mottagaren det vi önskar och gör. Önska och förmedla. Automatisk numrering av figurer och tabeller. Välj fliken referenser. Insert captions. Här har du välj label figur. Och trycker du då på numrering, numbering, så får du upp en ny rute. Då kan du välja formatet. Och bocka det av här include chapter number. Då får du figur med kapitelnummer och figurnummer innan det kapitlet. Då får den en serie för kvart huvudkapitel. Det som är ganska standard. Och så skriver du in figurtexta efterpå. När den ska hänvisa till figuren efterpå, då var det en kryssreferens, insert sätt in kryssreferens. Då väljer du här, och okay, nu är det figur vi ska referera till. Och så ja, världen den kan ta en tar en serie med nummerering för figurer, en för tabeller och en för ligningar eller formler. Så världen här bara label och number. Den rullgardin här. Och så får du en lista med figurer och väl mellan vilken figur du ska hänvisa till. Och visst du har skrivit figurtexter här så det förstår vad det är, då är det lätt att se vilken figur så att det blir rätt. Och om då det sett in andra figurer emellan så att numreringen förändrar sig, så följ kryssreferensen automatiskt med. Så kan man då också formatera figurtexten. Visst en, ja, det är inte alltid en ser hela listan här, men här är olika nivå på titel och sån. Tar en den lilla pilen här borte så får en liksom hela listan. Och visst en då var den som heter caption, så kan en högerklicka på den och modifiera för andra på den, så kan en då välja vilken figurtext och störelse, vilken font och störelse en har för figurtexten. Så det finns möjligheter att organisera och få dokumentet exakt slik som man vill ha det. Okej, då har vi gått raskt igenom en del av dessa viktiga saker i Word. Som du ser här finns massa möjligheter till att organisera det. Och vissa en skriver mycket så är det bra om man tar dokumentet och liksom bestämmer vilken stil, hur ska det här vara när en tar linjeskift, vad ska det bli hur många punkter före eller efter ska det bli, då får en liksom en samma standard genom hela dokumentet. Som du ser här kan det göras på lite forskjellige måter, men som sagt, väl ett princip och genomför det genom hela rapporten. Ser brukaren olika principer i rapporten, ja, men då ser det rotet ut. Liksom då att den brukar samma princip för nummerering av figurer och tabeller och sånt. Det ska vara en serie för figur, en serie för tabell och en serie för ligningar. Jag kommer tillbaka till det här på slutet när det gäller rapporter och sånt. Bilder och sånt, det har en per definition inte. Ett bild eller en diagram eller något, det är per definition en figur. Och så kan en ha då en liten rapport, där kan en ha sig en serie för hela rapporten, alltså figur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genom hela rapporten. Är det en lite större rapport eller en bok som är klassisk, där har en serie för kvart huvudkapitel. Men bara för huvudkapitel, inte för underkapitel. Så då har du figur 3, 2, det är figur 2 i kapitel 3. Som jag nämnde så vitt här i stad, Word har varit dålig historisk på detta här, lik att det gamla klassiska verktyget, det var LaTeX, det var utvecklat på Unix en gång i tiden för det var tidigare tider då, där en då hade full kontroll med allt, alla detaljer. Det var då utvecklat av ingenjörer, för ingenjörer, lite höger brukarterskel för att komma igång. Och du har som en slags HTML-programmering där du nu definierar dokumentklasser. Var det en artikel? Där ligger en mal färdig. Du kan lasta ner då, slik att okay, då är det liksom formateringar och mycket av detta här bestämt. Då kan du inte göra så mycket med detta här utan att du säger går in och editerar på själva malen, men det är då lite vanskligare. Så sätter du då slash här och titel, så kommer du att titel på dokumentet, kan du skriva in datorn, författar, och så kommer då själva dokumentet begynna här och så avslutar du dokumentet. Och så har den då en översättare så att den då ser hur dokumentet blir i slut. Och Som sagt, denne LaTeX eller TeX-koden her nå, det ligger nå på NTNUs sider, så det kan laste ned. Jeg tror det der heter PC-TeX. Det liksom da en pakke med litt ulike verktøy, der den har da både editor og oversetter sammen, og slik at den da får to vinduer, der du kan editere selve programmeringen i et vindu, og så ser du i andre vinduer da hvordan resultatet blir. Så dette her, det er nå da meget stabilt, slik at en har ikke problem med det, slik som en hadde tidligere, så kunne en ha problem med Word, hele Word krasjet, og at det var problem med stabiliteten, og hadde problem der. Nå er selvsagt Word da en helt annen sak enn det var tidligere, så nå begynner Word å bli utrolig mye brukt, også i mer profesjonelle sammenhenger. Men det finnes fortsatt mange som da vær å bruke LaTeX. Det er litt med kultur å gjøre. Innom visse grupper så blir det liksom kultur at jo, en skal bruke LaTeX. Så går det til dataingeniører, så der er det kultur, så der blir det fleste anbefalt å bruke LaTeX. Så det får det velge hva det vil gjøre. Ja, det finns när det gäller LaTeX och TeX så finns det olika versioner av det. Om du söker på nätet så och det är inte så lätt att finna ut av omedelbart alla dessa varianter och lite sån i och med att det är open source code, slik att då vem som helst kan säg vidareutveckla detta där och lage sin egen variant, så ligger det lite olika. Det några få som då är mycket brukt. Men jeg anbefaler likevel å ta den PC-TeX som ligger på NTNUs sider. Den har tross alt folk i vår kultur, i vår sammenheng, sett på og sett sammen en pakke som da fungerer ganske så bra. Så begynn der, og så får du eventuelt søke på nett og leke med andre saker hvis det vil det når det først har kommet i gang. Jeg har ikke så mye oversikt selv over dette her, mer enn grunnprinsippet, så... Men det brukar alltid så finna någon bland dere studenter som har brukt lite sånt, så visst någon har erfaring med detta här, så ge gärna lyd från dere så att det kan prata sammen på olika måter. Okej, vi har inte tid till att stoppa upp för mycket med detta här. Här är då ja, i princip det samma som vi hade i stad, hur den en dag kan skriva ligningar i LaTeX textformat. Ser du på dette her, så definerer jeg nå ligning med dette her dollartegnet først. Så kommer det ligningen x er lik. Så kommer kontrolltegnet, backslash, fraction, altså brøk. Og så kommer telleren i en parentes, og så kommer nevneren i en parentes, og så avslutter jeg ligningen her. Og ser jeg nå da på telleren, så er det da minus b, og så har du da backslash, altså pluss minus tegnet. Og så har du rottegnet, og så ser du har parentes malt det som da skal opphøyes i andre, og så kommer det minus 4ac, du ser parentesen hvordan det her. Og så har du en egen parentes da for nemneren til slutt her, da bare 2a, så kommer da ligningen slett med dette her. Da blir den seende profesjonell ut. Det med i Word, så... Är det en del som säger du att ja, ligningen blir inte seende helt fin ut, för du kan se avstånden här mellan de olika symbolerna och bokstaven, det kan variera, det kan en gå in och editera då i Word och i MatType. Här i LaTeX så har det inte möjlighet till det, men här blir det alltså professionellt och fint allt sammen. Ja. Ja, men det har med referenser gör det helt andra saker. Du må hålla ordning på detta här, alltså ligningar, det är en sak när du ska införa det. EndNote, det har bara med referenser och gör. Okej. Okay. Då vi prova att summera sammen lite här nu. Det finns självklart både fördelar och ulemper med detta här. I LaTeX nu så finns det då ganska många färdiga malar. der en i princip kan lade ned en mal og velge en mal, og så kan en begynne å skrive dokumentet, tekster ganske direkte, og så blir da formateringen slik som malen bestemmer. Så en trøng som bruker ikke å håndtere så mye, velge en rett mal, så blir dette her bra. Det blir et profesjonelt utseende, også matematikken. En blir tvunget til å skrive strukturert, disponere stoffet bra, for her kan en ikke da gjøre sånne halve linjeskift og sånn, og du må definere når det kommer et nytt avsnitt. Dette her da freeware, det finnes sånn utvikling som alle kan gå inn og fortsette å programmere selv. Det finnes mange ekstra pakker som ulike folk har utviklet når det gjelder grafikk og hjelpemiddel der, så det da en litt jungel om en skal til å begynne med litt mer avanserte saker. Jeg mistenker det at i den PC-tech som da ligger på NTNU-sider, så det liksom den grunnstruktur, i alle fall den viktigste saken som ligger der. Ulempen her så det en viss terskel med å komme i gang. En må ha en kompilator, men som sagt, ligger det i pakka, så det ingen problem. Om du vil forandre på layouten, altså forandre på hele stilen, ja, da må du inn og editere i selve malen, og ja, det krever en viss trening da før en blir familiær med dette her. Og det er også da vanskelig å skrive en ustrukturert dokument om du bare skal klippe og klistre liten grann og kladde liten grann. Da er det vanskelig. Det er selvsagt mye enklere i Word der du kan rote som du vil, skulle vi til å si. Ok. Da var det slutt på den fila. Jeg tror vi fortsette liten grann på den andre nå før pausen, og så slutter vi heller litt tidligere om det. Eller er det spørsmål om det med Word og LaTeX og liksom selve dokumentet sånn nå? Hva sa du? Prog? Ja, det er en Progdis, det er en del av dette her systemet som ligger på innsida, der du kan velge så ulike å gå ned og laste. Du har det. Også den programfarmen, så det finnes litt ulike veier inn for å finne alle disse programmer som ligger tilgjengelig for dere studenter på innsida på NTNU sine sider der. Det finnes en mengde ulike program som tilgjengelig for dere. Det er slik at fordelen for oss som en tidligere liten högskola kommer in i ett stort universitetsmiljö som då har håller på med detta här i många år, och då finns det alltså massa verktyg som är till nå blir tillgängliga för dere studenter. Så ta gärna en översikt, en titt på detta där, så du får en liten följe med vad som ligger där. Och så får en och själv sagt bruka ett kvart det som en har bruk för bara. Ok, da takk, tror jeg vi går litt mer detaljert på det som da gjelder for mindre rapporter. Vi skal prøve å si fokusere og være litt mer spesifikk. Nå har vi da sett på tidligere også, vi begynte med å se på disse Vico-sidene. Bruk disse Vico-siden på NTNUs domene. Der står det utrolig mye når det gjelder oppgaveskriving, og i større der mye. Det er meningen at jeg skal bruke litt tid på selv og bli kjent med dette her. Masse nyttig informasjon. Jeg har bare tatt litt highlights av dette her i mine presentasjoner. Så det er da masse som gjelder her da for disse mer generelle prinsippene. Vi har diskutert dette IMRAD-begrepet som blir brukt ganske mye, som gir liksom strukturen, hovedstrukturen, i dokumentet, og det er liksom den mer filosofien som ligger bak for hvordan en skal tenke og strukturere og alt nå. Om vi nå skal se på litt mer detaljert her, så er det nå de samme prinsippene vi bruker, men det kan være nyttig å se litt mer detaljert. Først den har, det en forside. Den kan selvsagt utformes på mange forskjellige måter. Der skal det stå titel og forfatter. Det noe det minste det kan stå. Ofte så står den også i hvilken sammenheng dette her gjort. Ja, det vet selv, vi trenger ikke å si så mye mer om det. Så bruker det være et sammendrag, eller sammenfatning, eller abstract. Abstract brukes da mye på engelsk. For større rapporter, så det vanlig der, der det da en sammenfatning av hele rapporten, kort og konsist. Hvis noen har, de har begynt å søke her nå, hvis de har søkt på mer profesjonelle artikler, så har de sett at det titelen, de søker oftest på titelen, på nettet det første. Og så får du da automatisk opp oftest abstractet. Det en kort sammenfatning av hva rapporten går ut på. Den ligger alltid søkbart. Hvis da det interessant, ja, da kan det ladde ned hele rapporten, hele artikeln. Så det også, om det de skal kommunisere med andre, så det viktig å ha en artikel, eller ha en titel på, som da leseren fastner for. Hvis når det søker også, hvis det ikke finner en titel som det tror stemmer med det som det nei, da legg den til sides, nei, dette var ikke interessant. Hvis titelen interessant, jo, da ser du på abstractet, og les det. Og hvis det ikke interessant der, ja, da blir en sortert til sides, uansett hvor bra og nyttig det som står i selve rapporten, hvis ikke det fanger leseren med abstractet, da når det ikke fram til leseren. Det da det engelske begrepet som brukes, det abstract. I dette abstractet, eller sammenfatningen som ligger på begynnelsen her, det ikke en del av selve rapporten. Det ligger, sier, add-on ekstra, og det ligger vanligvis direkte etter titelen. En kan ha et forord. Det ikke vanlig på mindre rapporter, selvsagt. Man ser det på bøker og sånn, så skriver man ofte forord. Det ofte litt av bakgrunnshistorie, hvordan en bok for eksempel har kommet, blitt til. Undervisningslitteratur, så det ofte at ja, det material som har vokset fram i løpet av mange år med undervisning. Ofte en takk til de som har vært med og bidratt på ulike måter, og annet enn da vil si som egentlig ikke hører til selve innholdet i boka. Så det et slags som kan være nyttig på større sammenhenger, på bacheloroppgave for eksempel, om noen vil ha et lite mer personlig sak der, så kan det være en takk til der, kan være. Ellers i ja, mange, om du ser bøker, det i ulike kulturer også, i engelsk og amerikansk litteratur, i andre kulturer, så det å dedikere verket til noen stor person, eller å takke kona, eller sin egen professor, eller noen andre familiemedlemmer som liksom har stått nær en i livet, liksom at en dedikerer dette her til det, og nevner det i et forord. Tenk på sånne saker når du leser ulike bøker, og hvordan dette her gjort, så får du en inntrykk av dette her. Men det hører ikke med da til små rapporter. Så har vi innholdsfortegnelsen. Den viktig, selvsagt, den skal være med. Av og til så har den en liste over figurer og liste over tabeller til å begynne med her. Da får en tenke, det fornuftig å ha med? Eller spiller det ingen rolle? Altså i visse sammenhenger, i visse typer rapporter, så kan det å se på figurer uten å lese rapporten være meget nyttig og meget interessant for leseren, for raskt å få et innblikk i å få en del kunnskap. Og da kan en liste over disse figurene med bra figurtekster, slik at en klarer å finne ut ja, hvilken figur det jeg interessert i å se på nå, eller hvilken noen figurer. Da det motivert å ha en sånn liste, sammen med tabeller. Men hvis det ikke finnes noe av bra argument for at det virkelig fyller en funksjon, ja, da synes jeg at det like godt kan la være. Selv om da enkelte sier at ja, men i en mal så finnes det liksom denne her lista, ja, men den skal være med. Tenk på det, det som ikke har noen funksjon i formidlingen, det kan en like godt legge til sides. Så kommer da Selve rapporten, kapittel 1, alltid innledning. Innledning eller introduksjon. Kapittel 2, 3 og 4 og så videre. Konklusjon alltid den siste nummererte kapittelet. Etterpå så kommer referanser. Der har en ikke kapittelnummer. Og så til slutt har en vedlegg. Dette da en grov struktur av dette her. Men nå klokka blitt 9 her, så vi tar en pause med dette her, og så fortsetter vi med detaljer her etter pausen. Okej, då är vi tillbaka. Då ska vi pröva att avsluta lite här. Ja, en sak först då, som jag helt håller på att glömma då, det är med referensgruppen. Jag vill gärna ha tre personer, och helt en från elektro, en från maskin, en från förnybar energi. Är det någon som melder sig frivillig här och nu, så kan det vara du melder dig frivillig, bra. Ja, grejt. Du, jag tror du lätt sett ner en lika gott, så vet jag. Det är två andra. Bra. Tar vi namn och sån efterpart, lika att vi får. Tar vi ett bara kort, lika att vi får bara se vem som är. Någon, du är från. Du är förnybar. Bra. Finns det en elektroperson här? Eller så får vi sparka på någon. Ja, ja. Okej. Okay. Vi tar det efter vi pratar så vitt. Ett var säkert att får notera namnet. Då fortsätter vi. Lite, ja, vi pratar om detta här huvudstrukturen för där. Lite mer detaljer. Sidenummerering. Begynner alltid inledning. Första kapitel. Alltid sidenummer en. Det är standard i riktiga rapporter, riktiga böcker. Se i vilken som helst bok, lärobok du har. Hvis det är en riktig bok, så är det sid nummer en. Där börjar kapitel nummer en. Inledningsvis så brukar en då ofta andra typer av nummerering. Ofta romertal eller något annat. Kapitel en, inledning. Alltid med sista numrerade kapitlet är konklusion. Ska alltid vara med. Och så det som är emellan, ja, det är självsagt helt avhängigt av vilken rapport det har. Innehållsförtegnelsen, ja, jag syns det är bra här med inryck, så att en klart ser disposition, vad som är huvudkapitel och underkapitel. Också här att den har högerstilt tabulator, så att det blir fint att entalla står under varandra. Referensa kommer här utan kapitelnummer. Det är standard. Men lägg märke till det, visst det nå bruka automatisk nummerering i Word och definiera referenser som överskrift på nivå 1, så blir det automatisk nummerering. Så och det ser en av och till nå, för det att folk brukar Word och så tänker ni inte på det och så blir det, men standard i rapportskrivning är att det ska inte ha kapitelnummer här. Så kommer då vedlägga efterpå. Där är då vedlägg 1 spelar samma roll som huvudkapitel nummer 2 och 3 och sån. Och så överskrifta då får vedlägge. Ofta så har en då datablad hade tidigare en rapport. Nå så är nog allt detta här så lätt tillgängligt på webben att du ofta brukar bara referenser i stan för att lägga databladet som vedlägg. Tidigare var det viktigt kanske att lägga det som vedlägg för det var inte så lätt att få tag i. Men är nog sagt. Ja, alla numrerade överskrifter ska stå under innehåll. Ja, mycket av detta här kommer nog också automatiskt när det är och automatisk innehållsförtegnelse sån i Word. Inledningen, den beskriver då situationen slik den är när det börjar. Vad som är känt stoff, vad som det tar in, en sån grov beskrivning av detta här, och så en beskrivning av vad det tänker och gör. Då får en liksom hela perspektivet och relief, liksom vad är det det kommer med som är nytt, som liksom det nå vill presentera som dockers bidrag. Hela detta här settinga, det är liksom inledningen den gör. Och konklusion till slut, ja, den drar en då samman alla tråden och liksom drar det sist slutsatsen, konklusionen av det. Disposition är en viktig sak. Och detta här är det som är, det finns ingen facit. Det kan göras på många olika måter. Allt efter vilket innehåll, vilken typ av rapport och vem som ska läsa. Och detta här är det som det betyder träning i och erfaring. med å kunne framstille dette her bra. Og derfor det også at vi har dette at det skal skrive rapporten, det skal presentere den for trening i det, og det skal opponere mot hverandre. Det skal lese en annen gruppes rapport og høre på presentasjon, og så kunne si noe fornuftig, altså konstruktiv kritikk til hva som var bra, hva som var mindre bra, og diskutere litt omkring det. Og tid en av dette her store problemet for oss alle. Slik at i en skarp situasjon så det snakk om her å kunne klare å formulere seg kort, men presist, slik at det som det ønsker å formidle til leseren, det blir gjort raskest mulig, uten alt for mye rundt omkring snakk, men slik at det viktige kommer fram. Det skal være kort, men samtidig tilstrekkelig. Det en balansegang, og her det altså en virkelig behøvd trening og tenkning omkring å gjøre dette på en bra måte. Som sagt, det å velge beskrivende overskrifter kan være meget nyttig. Det kan spare leseren utrolig mye arbeid for å få en raskt overblikk over hva det vil ha sagt. Ofte sier en det maksimum 3 nivåer på altså hovedkapittel, altså kapittel 3, 2, 1. Altså da har du 3 nivåer. Har du kapittel 3, 4, 7, 8, 9, 1, 4, 5, og da har du mistet fullstendig oversikten over disposisjonen, liksom hvordan hele rapporten er bygd opp. I en del virkelig store bøker så ser en flere nivå, men selv i ganske store bøker så det oftest bare 3 nivåer. Men her selvsagt nå ingen fasit. Det kan finnes gode argument for å dele opp mer av og til. Men i en vanlig rapport som vi har, så bør det ikke være mer. Ja, dette med overskrifter, størrelsen på deg, vær det en stil i Word, så blir den automatisk da med font og størrelse. Jeg liker å ha liksom ulike størrelser, slik at den lett i rapporten ser hvilket nivå en på. Hva som hovedoverskrifter, hva som ikke bestemt av malen i latex da også. Bruk samme prinsipp gjennom hele rapporten. Nå som sagt, hvis det hver stil og liksom sånn, så blir dette her automatisk. Men det at den har samme størrelse og font på alle overskrifter på samme nivå. Alle figurtekster ser likadan ut. Alle tabelltekster ser likadan ut. Da får du et bra førsteinntrykk. Skriver en liten, du kan si at dette her litt noe sånn både og hvordan en skal gjøre det. Ofte så bruker jeg å anbefale det å gjøre, altså en første rapport lille en skriver, gjør alt sammen manuelt, slik at en blir bevisst på hva en gjør, hvilke valg en gjør, og slik at en ser og passer på at ja, men det blir samme prinsipp gjennom hele rapporten, og at alt blir sånn det fint og snyggt og fint ut. For da blir du bevisst hva du gjør. Går en liksom direkte på en mal, da litt en lukka en øye tanke og bare skrive, og så blir det som det blir. Har du valgt en bra mal, så blir det bra, men du har egentlig ikke oversikt og vet ikke riktig hva du har gjort. Så av det gjelder samme referanser. Det å bruke EndNote eller andre sånne profesjonelle verktøy, selvsagt meget bra, men som første gang, så kan det være bra å faktisk gjøre det manuelt, slik at den blir helt bevisst, ja, hva det en gjør, hva skriver en, hvorfor er det ene og det andre, slik at den liksom får oversikt over det. Også når det gjelder referanser, er nyttig der hvis det i alle fall bruker Vancouver-systemet. Hvis en ikke er vant til å bruke verktøy, så kan det lett bli litt rot. Så når en skriver selve rapporten, skriv noe i parentes, slik at det en forfatternavn eller et eller annet, slik at det vet hvor denne informasjonen kommer ifra. Og ha gjerne seg 2 versjoner, en backup-versjon der det har, slik at det da retter opp til slutt og får riktige referanser på rett plass. Hvis en nå ikke er vant til å bruke et verktøy, og en har en litt lengre rapport, og så krasjer det, slik at det blir sur i systemet og nummereringen forsvinner eller litt sånn, då har det ett verkligt arbete med att rekonstruera, ja, vilken referens var den refererade till genom dokumentet, lika att det blir. Har en ett stabilt system och en erfaren, så är det självsagt att brukar det automatiskt och verktygen har. Så det kan vara lite tips. Det finns de som har bränt sig lite på detta där och har måttat brukt otroligt mycket tid mot slutten för att få orden på alla dessa referenser och sådana saker. Okej. Okay. Vi säger inte mer om detta här. Ja, det var nämnt lite här tidigare. Bruk en serie för figurer och en serie för tabellen när du numrerar dig. Och bilder eller diagram eller sånt, det är alltid definierat som figur. Så vi har en serie för figurer, en serie för tabella, en serie för ligningar. Figur, nummer och text ska alltid stå under figuren, medan tabell, nummer och text ska alltid stå över tabell. Finns väl ingen riktig bra argument varför det ska vara så, men det är gammal standard. En ser av och till lite forskjellig, men bruk det som nå är vanlig standard. Tänk på att placering och störelse och font och stil och allt sånt gör slik att det är lätt att se forskjell på vad som är figurtext, tabelltexter och vad som är löpande text. Och också då att alla tabeller, figurer, diagram har riktig benämning på axeln, så att det blir rätt. När det gäller ligningar, så är vanligt att ha dig centrerade och så har en numreringar till höger på en viss tabulator eller helt till höger marg, om man har rätt höger marg. Inom elektro så brukar en ganska mycket ligningar. Och därför har det också blivit vanlig standard där att den brukar Vancouver-systemet med klammeparenteser för referenser. Och så brukar en vanlig parenteser för ligningar. Då ser en umiddelbart vad det är en snackar om. Så i texten så skriver en och refererar till ligningsnummer. Då skriver en bara vanlig parentes och 2-1. Ja, det. Och när det är vanlig parentes, då är det ligningar vi snackar om. Och ligningar finner då i texten på den måten här numrerat. Och här har vi nu då den, ser vi har en serie för kvart huvudkapitel. Så det är första ligningen kapitel 2. Ja, jag nämnde var det här den två olika principer, enten en serie fortlöpande genom hela rapporten eller det som är mest vanligt för lite större rapporter, det är då en serie för kvart huvudkapitel. Det är klart, har den en liten rapport så kan det synas lite overkill att ha liksom, det kanske en figur eller ingen figur i någon kapitel. Så då ser den ofta att den har figur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genom hela rapporten. Har den en lite större rapport, det som är fördelen med den här, det är att den ser direkt på figurnummereringar, vilket huvudkapitel är det. Så då är det lätt att finna, och när du ska leta efter en figur. Har du bara en serie, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare, och du ska se efter figur nummer 12, ja, då vet du inte om den är i begynnelsen eller slutet av dokumentet. Du kan ha en situation där du har många figurer att börja med och så liksom nästan ingen vidare, eller motsatt. Du har nästan alla figurerna på slutet. Så det finns olika principer där, och tänk igen på detta med kommunikation, att det ska vara enklast möjligt för läsaren att se. Sidnummerering ska vara med. Som sagt, titelsida har en ingen numrering på. Ja, det är i Word också, främst med header och footer, det är upp eller ner, kan en då klicka i. Säg det är forskjellig första sida. Då kommer inte sidehode för exempel med på första sida, eller sidfoten med på första sida, så kommer den vidare. Referenser ska vara med rapporten, där säger vi inte så mycket mer om nå. Vi har denne två systemet, Harvard eller Vancouver systemet vedlägg, om man har det så är det lite vanskeligt att få detta här bra. För när du har figurer och ligningar och numrera dig, då ska det vara entydigt om denna figuren här finns i själva rapporten eller om den finns i ett vedlägg. Och då kan du inte ha figur 2 både i rapporten och i ett vedlägg, för då vet du inte. Numrera en vedlägga, vedlägg 1 och vedlägg 2, så är det av hur man numrerar en på en bra måte så att den ser skillnad. Du kunde självsagt bruka en stor V föran för att markera det här något vedlägg. Det är en måte att göra det på. Ser en i många engelska böcker så är det ganska vanligt att bruka stora bokstäver A, B, C för vedlägg. Och då numrerar en då figurer, för exempel figur A2. Ja, det är figur nummer 2 i vedlägg A. Då brukar en alltså A istället för kapitelnummer, eller B eller C istället för kapitelnummer. Det kan vara en mycket bra måte att göra det på. Men det ska alltså vara möjligt att se entydigt. Undantag här är självsagt viss en har ett vedlägg från en annan kilde som tidigare hade ett datablad. Då är det självsagt databladet med den definition av ligning av figurer och sånt som är i databladet självsagt som blir stående. Så när det ska skriva, ja, låt vi ta detta som står med blått här först. Alla figurer, tabeller och ligningar ska kommenteras i texten. Det är standard. Figuren lever inte sitt eget liv vid sidan av, som liksom illustrationer som finns liksom bara runt om vid sidan av. Det kan en se i andra sammanhang, i mer skönlitterär situation, så är det vanligt. Men i en teknisk rapport så är figurer och ligningar och sånt en integrerad del och ska kommenteras i rapporten. Det ska ingå som en del av argumentation och framställning av det du önskar att säga. Ofta så ska en ha en lista över brukt utstyr. Visst det är forskning, visst det är viktiga experiment som blir gjort, så är det mycket viktigt. Ja, det har en då inte om man skriver en artikel som ska publiceras internationellt, för exempel i en tidskrift. Men för sig själv i en bedrift, i en forskningssituation, så är det mycket viktigt. För visst det nå visar sig att vara fel med något, att någon ställer spörsmål vid resultatet, för exempel. Ja, men dessa resultat här, de syns orimliga. Då ska det kunna vara möjligt att gå tillbaka och se, ja, vilket instrument, exakt vilket instrument var brukt. För att kunna, ja, var det något fel med instrumentet? Och jag bedrift, för exempel, då, som har mycket målningar, finner uppdagande att, ja, men detta instrumentet här, det har blivit en fel med, det var inte rätt kalibrerat eller något har skett med det. Då ska man också kunna finna, ja, i vilken andra sammanhang har detta här instrumentet varit brukt? Lika att den kan gå tillbaka och kontrollera och rätta akkurat det som är nödvändigt att rätta. Har en inte den översikten, ja, då kan en bedrift i en kritisk situation komma ganska illa ut. Så det finns argument, därför är det då standard i labbrapporter och sånt att den ska lära sig detta här, det ska vara noterat exakt vad han har gjort. Viktigt och få argumentation för det du har, och det är att skilja mellan, alltså det är diskussioner, det som är konkreta resultat och det som är tolkning av resultatet. Det är enormt viktigt att den är bevisst vad en gör. Det är klart, i en del sammanhang spelar det inte så stor roll, i andra sammanhang kan det vara mycket kritisk. Igen, den som skriver, den som gör arbete, den som presenterar, må tänka bevisst vad är viktigt att lägga vikt på här och hålla klart för sig. Och att den skildrar det objektiva från det subjektiva, som man ofta säger. Och allt detta här, kommenterat för, det är en process, det är träning, det tar tid, så i alla sammanhang begynn att skriva tidigt. Och som sagt, det finns otroligt mycket bra på dessa Vico-sidan. Språket är en viktig del av detta här. Det ska inte vi bruka tid på här. Det har gått 12 år på skolan minst allesammans. Vi förväntar att det kan och skriva. Men erfaringsmässigt så är det många som har dålig träning. Skriv fullständiga sättningar. Tänk på den logiska argumentationen, att det blir sammanhang i det de skriver, slik att läsaren klarar att få tak på och förstå vad de önskar att förmedla. Igen, prat med varandra, diskutera och läs varandra sina. Bruk lite tid på det, slik att det blir bra. Kommaregler för exempel är nyttig. Skriven på engelsk ska man nytta sig att det med kommaregler för exempel, det är lite försäljligt. På engelsk brukar man mycket mer komma. Förkortelse är en sån viktig sak också. Standard är att första gång du brukar en förkortelse, så skriver du också ut explicit vad förkortelsen står för. Och har du gjort det en gång, då kan du bruka förkortelsen vidare i rapporten. Det är klart att det finns vissa förkortelser som är liksom så vanliga att den regnade som del av det vanliga språket. Det tror jag inte förklara. I många tekniska sammanhang så hagglar det med förkortelser i olika sammanhang. Och en förkortelse kan betyda olika saker allt efter i vilken sammanhang den blir brukt. Så en del rapporter har ofta en lista med förkortelser och förklaringar. Enten för liksom helt på begynnelsen av rapporten, man säger liksom för första kapitel, samman med eventuellt lista över figurer, alternativt då på slutet som vedlägg. Igen, här är det nödvändigt, fyller den funktion, är det viktigt för läsaren att kunna, alltså är det en hjälp för läsaren, så är det argument för att ha den där. Hvis ikke det spiller så stor rolle, ja, så kan den like godt kuttes ut. Få sammenheng i rapporten. Det er mange måter å gjøre det på. Ja, en liten rapport spiller ikke så stor rolle. Der har en oversikt og sammenheng uansett. Er det en større rapport, så bruker en av og til da, og, si, til å begynne med i et hovedkapittel, så kan en säga liten grann för att dra tråden tillbaka till förra kapitel. Och på slutten så kan en avsluta helt kort med ja, eventuellt en liten sammanfattning av kapitlet och kort vad kommer den i nästa kapitel. Men detta ska då vara helt kort, så att det liksom inte blir för stor del. Enkelt uttrycka det sån, si vad du ska si. Och så presentera vad är det som kommer. Säg det. Och så si vad du har sagt. Alltså en kort repetition. Detta är egentligen samma princip som gäller för historieperspektivet då. Du har en inledning. Du har själva rapporten eller presentation. Och så har du en liten konklusion, sammanfattning till slut. Som sagt, har du stora kapitel så kan detta här liksom vara bra att bruka på kvart. Men för en mindre rapport så är det självsagt inte så viktigt. Ja, en kort checkliste tagit ifrån en bok här kan vara nyttig att läsa och se. Vi ska inte bruka tid på att gå igenom. Det kan lika gott läsa själv. Språkbruk och rättskrivning. Ja, som sagt, det med rättskrivning, bruk, words, grammatik och rättstavning. Det ska inte vara nödvändigt att det haglar med fel nå. Också den grammatikkontrollen börjar att bli relativt bra. På engelska är den mycket bra. På norsk så är det väl lite si som så grammatiken, men alltså du får ganska mycket hjälp där. Ja, också en del goda råd som en författare har tagit fram här. Mycket av detta här är självsagt saker som man intuitivt vet kan vara nyttig och tänka lite strukturerat om det. För exempel det att skriva ner tankar och idéer med en gång. Alla har väl den erfaring att en, ja, en tänker på en sak och så tänker jag, detta här ska jag komma ihåg, detta ska jag huska. Och när den kommer så långt att jag liksom ska ta tak i det, då är det fullständigt borta. Ja, vad var det? Den kommer, ja, det var ett eller annat jag tänkte på, men vad var det? Så det är att ha rutiner så att den då har en liten plats där den brukar och skriver saker så den finner fram igen och så noterar några få stickor liten grann. Också bra när det är något ska skriva rapporten lite med ett tanke av liksom sån det var bara, ja men få ner på papper lite råtext lite tankar bara så att det liksom har om det får ja detta var bra få det ner några stickor. Igen ofta så är nå på papper en sak ofta en dag skriv det in i datamaskinen och i råtext om du liksom har tankar och liksom sånt få inte bruk tid på formulering men skriv så mycket att det själv klarar och rekonstruera tankegången och få vad var detta här också kanske referens ja var var det dessa idén och tanken vad var det som triggade dig var var det läste få den lilla referensen eller informationen om det lika att det klarar och rekonstruera det på. Ja, det får läsa här själv. Det sista här kan vara nyttigt och för motivation. Det är en bra sak med att vara på botten. Den brukar jag säga det att jag då vet att det alltid går uppover. Det blir bättre. Så igen detta att skriva eller det gäller egentligen många sammen. Det är en process. Alla processer går lite upp och ner. Det gäller då att kunna känna sig själv så pass mycket att det liksom klarar att hantera detta här också i mot också när det känns tungt och sånt att den inte liksom lägger av och slutar att arbeta men att den fortsätter arbeta och så kommer det åka okay, till slut så faller biten lite på plats och det lyssnar lite och en ser hur den ska fortsätta vidare. Detta har det erfaring med. Vidare det trängs inte att säga så mycket men det kan vara nyttigt att läsa detta här som några andra författare då har prövat att strukturera lite grann sådana stickor, sådana goda hint och råd. Ja, det är också studietekniken ska kommentera lite helt till slut här. Ser i studievägledningen kort här nu då. Rapporten ska innehålla både huvudkapitel och underkapitel och så är det bra disponerat. Figurer och tabeller ska finnas, litteraturreferenser både i texten och som referenslistor självsagt ska finnas med och eventuellt ligningar. Harvard-Levenkur-principen. Alla figurer ska ha figurnummer och figurtext och så vidare. Detta här har jag satt nu som krav här att säga det explicit. Det ska vara med. I fjol så sa jag inte detta här explicit. Och jag fick alltså enkelt undras på liksom av enkelte tänken. Liksom är så fokuserad på vad en skriv att den tänker inte borde. Det var rapporter utan en enaste figur. Och knappt referenser. I stort sett alltså en sammanhängande text. Det finns bara några huvudkapitel. Här är några självsagt, det finns ingen facit exakt hur det ska göras. Men jag vill att det ska ta med alla dessa sakerna för det ska lära hur det brukas och att det liksom klarar att få strukturen rätt. Sagt, när det gäller innehållet, akkurat i det det skrivs så bryr jag mig inte så mycket om det. Det är liksom bara en bisak här, men det skriver något där intresserat av som du liksom har nytta av i ett större perspektiv senare. Men det som jag har fokus på här är att nå lära detta här med vetenskaplighet och akademisk skrivning och att den får struktur på rapporten. Det vet hur den disponerar, det vet hur den får innehållsförteckning, det vet hur den figurer och allt detta här hanteras. Okej, okay, jag säger inte så mycket mer om det. Några få saker mot slutten här. Det med studieteknik är bra att tänka lite bevisst omkring. Och det är eget arbete, det är att det själv blir aktiva som gör att det lär något. En föreläsning sagt, det kan være nyttig og absolutt på sin plass, men det bare en første steg. Det den passive delen. Det å ta i bruk flere sanser, det vet en erfaringsmessig, det gir bedre læring. Det å ta notater. Det finnes også de som har studert dette her liten grann og mener det at det blir bedre læring med faktisk å skrive for hand på papir enn å sette og taste og skrive på datamaskinen direkte. Dette har noe med vår hjerne, hvordan den fungerer og litt sånn. Det kan være litt individuelt også, selvsagt. Det at jeg selv bearbeider og strukturerer, jeg bruker å si det i andre sammenhenger når jeg skriver på tavla. Ofte så prater en rundt omkring og skriver delvis på tavla, og da at en, når en noterer ned, at en da ikke skriver bare eksakt det som står på tavla, men at en kombinerer det som står på tavla og det som blir sagt, og så formulerer det om litt og skriver det altså slik at det passer inn i din tankegang, i din forståelse. Da gjør du en bearbeidning av stoffet mens du gjør notater, og da er du en aktiv bit i dette her. Du aktivt vurderer hva som blir sagt, hvordan skal dette her formuleres, og da er du midt langt med denne læringsprosessen. Ja, repetisjon, viktig. Ta ansvar for egen læring. Det er viktig. Det, i det faget her er jo også åpnet ganske mye opp. Det er opp til dere selv. Vi har dessverre ikke så mye ressurser for oppfølging. Derfor er det viktig at det tar ansvar for dette her selv. Og så bruk veiledningsteamen, spør, slik at vi kan få denne her diskusjonen. Prat med hverandre og diskuter, for nettopp i diskusjon, det at det formulerer spørsmålene og formulerer argumenter, nettopp i den prosessen ligger mye læring. Så tenk i et større perspektiv at alt dette her, det trenger det nå senere, om det ikke har bruk for alt direkte. Ja, dette her er det som det kan lese litt detaljer her selv og tenke. Viktig med kunnskap om seg selv, hvordan en selv fungerer som menneske, som det er litt individuelt, men det finnes en del generelle saker. De fleste har en viss tid på dagen, da en er mest opplagt, da en er mest. Noen er A-menneske, noen er B-menneske. En kan lære seg viss del. Det med å ta pausa, som jeg har sagt her, det er masse sånne saker. Bli kjent med dere selv, bli kjent med det arbeidet jeg skal gjøre, og som sagt, les disse her og prøv å tenke litt strukturert i deres egen situasjon. Sammen med notatteknikk, det å formulere tankekart, mindmap, var meget populært og på moten, om en uttrykker sånn, på 90-tallet. En del sånne saker går litt i bølge, men det er nyttig. Ja, som sagt, det var det jeg sa i sted, om ikke bare å skrive eksakt det som står på tavla, men formulere litt selv. Gjelder notater, så finnes det noe som kalles Cornell-metoden, eller dobbeltkolonnenotatet, der en da gjør notater på et strukturert måte, der en da tar hensyn til at ja, når en gjør notatene på en forelesning, det er for eksempel en sak, og så skal en ta igjen dette her og fortsette å bearbeide stoffet. Da er det et forslag her om å dele opp arket, der en nå har en stor plass til vanlige notater, om en uttrykker det sånn, men at en har en bred marg der en kan liksom, ja, prøve å samle sammen stikkord, fokusere hva er det viktigste, noen få highlights, og så har en da plass også på samme arket til å fortsette å arbeide, slik at en ikke får liksom ulike notater spredt på mange ark, og det blir uoversiktlig. Gruppearbeid, som det skal gjøre nå, det ligger som en del av læringsmålene i dette faget, derfor også sier det skal være gruppearbeid. det med teamarbeid og gruppearbeid en så viktig del av hverdagslivet for oss ingeniører nå, at det noe vi må lære oss. Det sagt fra industrien, fra bedrifter også, at det sånn som en forventet studenten kan. Det å ha et strukturert gruppearbeid nyttig. Det at en har en som kallet det sjef, eller har litt oversikt og prøver å dra litt i tråden. Om en har liksom ulike møter der en samles, så kan den oppgaven kanskje gå på rundgang, så alle sammen får liksom kjenne litt av det ansvaret. At noen har ansvaret for å holde i tråden, at ikke alle liksom bare prater laust omkring. Sett konkrete mål. Og det at det felles mål. Og at den ser forskjell på hva som gruppens mål, og hva som egne personlige mål. Ofte så faller det sammen, så det ikke noe stort problem, men av og til, spesielt når det mange gruppemedlemmer, mange med, så kan det bli konflikter. Og da det utrolig viktig at den åpen og ærlig både mot seg selv og mot gruppen, at den kan prate om dette her, og bevisst, denne dynamikken som kan ligge i sånne saker, og hvordan ødeleggende det kan være om man ikke prater åpent om det og bevisst om det, og drar i ulike retninger. Ja, vi sier ikke noe mer om dette her. Motivasjon, enormt viktig for det er avgjørende for dere alle sammen. Derfor jeg har sagt det også her litt nå. Finn et tema, en person eller tema som nyttig for deg i et lengre perspektiv, men også noe som det virkelig interessert av. Det har liksom det der indre motivasjonen og drivkraften til at det kan bli noe bra ut av dette her, uten at det blir et stort slit. Det med indre og ytre motivasjonsfaktorer kan være nyttig å tenke litt på. Selvinsikten igjen. Og som i alle sammenhenger her som student, det du selv som den viktigste personen i alt dette her. Det problem på noen måte, så det du som må ta tak i det, ta kontakt med andre, spør andre, prate med andre, ta i problemet. Ikke forvente at andre skal løse problemet for det. Og at vi håper at vi kan ha den her åpne dialogen innad i den lille gruppa, det enormt viktig, men også i det litt større perspektivet. Ok. Da sier vi stopp her. Nå har jeg raskt gått igjennom ganske mange ulike saker, litt stikkord her og der. Ta tak i dette her og bearbeid for dere selv videre. Da får dere ha lykke til med strevet videre. Vi møtes på veiledningsteamen, og så skal vi sette sammen da gruppe hvordan vi skal presentere dette her. Bra. Hei, jeg vil gjerne ha navnet ditt på et papir.